Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon.
Nej, men nu sa vi det på en gång.
Ja. Smurf skulle man säga då. På. Det var inte riktigt min generation. Generationen efter, då sa de smurf någonstans.
Men du kommer fortfarande ihåg det. Har du sovit något gott då?
Varför sa man smurf?
Ingen aning. Smurf var väl coolt helt enkelt.
Tror du verkligen det? Har smurfar någonsin varit coola?
Jag vet inte hur de kunde annars bli populära om de inte var.
Ja. Jag vet inte. Ja, vi får återkomma till det. Jag får slå upp det.
Googla det. Mm. Hur har du sovit bra?
Jo då, rätt hyfsat. Tycker jag. Bra. Men lite grann där, vi har så mycket att göra där. Vi är ju i Stockholm just nu. Vi är på väg ner till Skåne. Men det är så mycket att göra när vi är i stan. Det är liksom, det går på ett ganska tajt schema. Och det är ganska socialt. För man passar på att träffa människor man träffar annars och sådär. Så att man blir lite, jag vet inte, jag sover lite lättare känns det som, för att man är igång hela tiden.
Omtumlad, ja. Nej, men vi har ju, vi hade en väldigt trevlig middag igår med vår familj, våra barn och barnbarn.
Stämmer.
På ett väldigt trevligt ställe på Söder som heter Gassa, som kändes som någon sorts italiensk opretentiös krog.
Ja. Uppnämnd efter en, vad är det, engelsk fotbollsspelare som spelar i franska lag. En italiensk spelare som uppkallad efter en engelsk fotbollsspelare i franska lag. Ja,
det känns det. Som att det är gjort med kärlek.
Ja.
Kryschvarning på den.
Ja, jag tror det var. Ja. Nej, men det var, jag tyckte det var helt okej. Jag tyckte inte det var väldigt trevlig personal och det var trevlig miljö. Sådär. Jag tyckte maten var lite sådär. Det var okej. Det var inget särskilt, tycker jag. Det var liksom...
Vårt barnbarn fick titta ut i köket och få en bit parmesan.
Ja, det förstår
då
jag.
Då känner jag att det är liksom kultur.
Där vann de dig.
Där vann de mig. Annars har det ju varit lite annat ätande också. Och inte minst på film. Vi har ju kollat på The Menu.
Ja, just det.
Som ju är en fruktansvärd film om fine dining. Ja. Och diktaturen som måste till då uppenbarligen för att få folk att jobba på den här höga nivån. Men inte bara att jobba på den, utan också att vara gäst på den här fine dining-nivån. Vi ska inte spoila så mycket om den. Men,
ja, men jag tycker det är värt att se. Det är, vad heter han? Ralph Fiennes uttalas det väl. Som spelar kocken och sådär.
Demonkocken.
Det är ju lite grann, liksom, det är lite grann ett kammarspel sådär. Och kanske lite grann i avsaknande twist, för utan att avslöja någonting så förstår man ganska snart ungefär vart det är på väg och det, det händer inte så mycket som händer på det. Men det som jag tycker är intressant med det där, det är ju att det finns, jag tänkte på det när vi såg den här The Bear, alltså björnen, den som det är den här serien,
tv-serien
som utspelas i Chicago, en kille som har jobbat på Noma, alla de här stora fine dining-ställena, men kommer hem och tar över sin, egentligen sin brorsas restaurang. Hans brorsa har tagit livet av sig. Men som dessvinnan förstår man var deras föräldrars restaurang. Och ska liksom göra en topp kvartersrestaurang. Mm. Det är bort från fine dining i och för sig, men det ska vara väldigt hög kvalitet. Mm. Och jag tycker det är så intressant, då sa vi när vi såg den. Den här serien skulle man inte kunna gjort bara för 15 år sedan. Därför att den kräver att man har liksom en tillräckligt stor publik som är van att gå på restaurang på det här sättet. Så att man förstår de här matbilderna, man liksom på något sätt är med i, man förstår kocksnacket. Alltså, ja. Det börjar väl med Kitchen Confidential med Anthony Bourdain. Och
ja, just det. När han avslöjar att då, krogar där man inte städar på toaletten, där städar man verkligen inte i köket.
Det var det som fastnade för den boken.
ganska bra. Nej, ja. Han hade en otroligt rolig berättelse om sin egen kockkarriär, får vi väl kalla det.
Ja, det är ju en bra bok. Men det började där på en sätt, nu har det gått mycket längre. Men det som har hänt nu också, det som jag tänker på nu efter vi har sett The Menu, eller till exempel den här artikeln som finns i Svenskan idag, som har rubriken, som ett citat: vill man äta sina pengar är det skuld och skam. Mm. Alltså nu kommer den här problematiseringen av foodkulturen. The Menu är ju en sån, ja. sånt sak. Sen har man då läst alla de här nyheterna om alla prestige fine dining ställen som slår igen.
Noma, det är alla gråter.
Ja, Noma och Axen här i Stockholm och ja, du vet.
Nu har vi faktiskt, för man ska ju kanske visa sina egna kort, vi har ju ätit på Oaxen.
Ja.
Helst åt vi på Slip.
Måste man säga Oaxen? Kan man inte säga Oaxen som jag säger?
Jag vet inte.
Nej, okej.
Okay, vi säger det på olika sätt. Ja. Ingen aning. Men vi har aldrig ätit på Noma. Och det kommer ju aldrig att lyckas.
Nej, det är för sent nu.
Det är too late. Ja. Ja. Så att vi har haft en liten tå i den här fine dining-dammen.
Vi har ju aldrig varit så intresserade av fine dining. Men det, alltså oftast blir det... Kommer du ihåg den här gången när Kalle, vår son, fyllde år? Jag kommer inte ihåg mycket. Var 18 kanske? Så där, det är ju många år sedan. 10-15 år sedan. Och han fick önska sig någonting. Och då var han liksom, han var en sån här tidig, lite foodie. Och han önskade sig en middag på Esperanto.
Ja.
Kostade som en småbil ungefär. Men det var intressant. Men det var ju verkligen prestationsätande. Mm. Liksom när man får guldblad på efterrätten och sådär.
Ja. Och sen har det ju fortsatt. För då, vad Svenska Dagbladet skriver idag, handlar ju om Franzén.
Ja, just det.
Där jag försökte räkna. Det var någon som varit skonsam nog och inte räkna ut. Men jag tror att de pratade om middagar med 15 serveringar plus då madeleinekakor och den tydligen tävling som pågår om madeleinekakorna, nämligen hur många man kan äta, och den som leder tävlingen då där, jag förstår det som att det är där på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm, den har ätit 144 stycken.
Men det är ju bara äckligt.
Ja, men det här är ju en fråga, vad har det blivit? Ett gladiatorspel, alltså folk kan ju dö av sånt här.
Ja, det kanske är svårt.
Den där brakfesten, den där filmen. Jo, den fast... handlar om folk som äter ihjäl sig.
Jo, fast det är ju trots allt påhittat. Det är inte en dokumentär.
jag tycker det börjar bli svårare och svårare att skilja verkligheten från påhittat.
Ja, men så är det väl kanske. Men om man ska äta ihjäl så får man nog ligga i ett tag. Jag tror att det är svårt att äta ihjäl så där omedelbart. Att man liksom äter så mycket på en gång så man magen spricker. Det går säkert att göra, men...
Ja, men då tycker jag det var intressant också i samma artikel att det fanns en fine dining-människa vars efternamn skonsamt hade utlämnats. Han
som hade restaurang eller gick på restaurang?
Nej, som gick på restaurang och betalade för 1 miljon per år.
Ja.
Ja. Då är man väl uppe där någonstans där det börjar kännas i.
Fast med tanke på vad det kostar gallan. Så det är ju inte så många besök. Tack på vad det kostar att gå på de här ställena. Om man ska ha vin till och allting. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är rätt. Så vi har varit på några sådana där som jag tycker har varit bra. Den här Fine, eller Fane heter den väl egentligen.
Ja.
Stas som den danska ön, Fyn.
Ja.
Halvön. I Kapstaden är ju jättebra.
Mm.
Men de är ju väldigt opretentiösa på något sätt. Fast, fast det är verkligen fine dining.
Ja, det har ingenting av det här, the menus, liksom att man klappar i händerna och ska hålla disciplin och sådär. Utan det är någon sorts crossover då.
Som jag också brukar tycka är jobbigt. Men...
Ja, asiatiskt och sydafrikansk matlagning. Nej, men det är ett bra exempel. Ja. Där känner man att man orkar komma tillbaka och äta.
Som jag minns det, jag tror bara jag har varit på Oaxen, hur man nu ska säga det, på deras riktiga fine dining del en gång.
Mm.
Och det var faktiskt rätt utmattande, för jag kommer ihåg att man fick så många mise en bouche, så innan man ens gick in på de första förrätten så var man mätt liksom.
Ja.
Och det handlar inte om att man äter mycket, utan det handlar ju om att man det handlar ju om att det smakar väldigt mycket. Det gör ju att man att man liksom inte orkar så mycket. Där, för att man blir liksom, man får overload på smaksinnet. Va?
Ja, det är en väldigt rolig historia också i Svenska Dagbladet som berättas. Som väckte ett minne hos mig. Det är kanske inte i första hand ett matminne. Men det berättades om hur Pontus Frithiof, som ju drev The Greenhouse åt Jan Stenbeck i Gamla stan. Han skulle ordna en middag för 100 gäster. Och då hade man svart tryffel. Och bara strax innan middagen skulle gå av stapeln så hade Jan Stenbeck återkommit till Pontus Frithiof och sagt att han måste trycka om menyn. För istället för tryffel då som var rätten, så ville han att det skulle kallas för gammal hundtestikel.
Vi var på den festen.
Och vi var på den middagen. Ja.
För det var ju tryffel, det var ju helt bizarrt. Det var ju tryffel inbakad i gåslever.
Ja.
Och som jag tror jag var friterat på något sätt. Så det var helt osannolikt.
Ja. Det var väldigt god. Men nu kommer en sak som, det visste vi förstod ju att han var ju väldigt rolig, Jan Stenbeck.
Ja.
Men vad som hände efter middagen, som nu Pontus Frithiof har avslöjat, det är att han, Jan Stenbeck alltså, ville veta vilka det var som hade ätit upp tryffeln. Han hade väldigt mycket för sig för att testa människor, kan man säga. Ja.
Men du, från tryffel till prepositioner lite grann.
Mm-hmm.
Ett kort instick bara. Alltså, det var ju några år sedan som folk började säga att de jobbar mot någonting och menar att de jobbar för någonting. Och det är ju någon sån här amerikansk aktiv form liksom. Det är som sport liksom. Man jobbar mot en seger, man jobbar sådär va. Och det där får man väl bara acceptera, sånt där händer ju liksom. Men ibland blir det ju, när man inte lyckas hålla de här prepositionerna på någon slags vettig nivå så man förstår vad det betyder. Idag finns det en liten artikel i DN som handlar om att en av killarna som leder det här bränsleupproret och nu åtalas för penningtvätt. Och det står
jag känner inte ens till bränsleupproret.
Nej, men det är liksom, det är precis som det låter. Det är folk som har protesterat mot att det kostar pengar att tanka bilen. Och då står det så här redan i början, nu ska vi se vad, nu hittar jag inte bara därför. Vad löjligt. Det stod så här. Han har 500 000 följare på Facebook. Det här är första meningen faktiskt, det är konstigt att han hittade det. Han har 500 000 följare på Facebook och har lett kampen mot lägre bränslepriser. Alltså det är ju faktiskt direkt felaktigt.
Det är svensklärare i landet, föreningen neder.
Ja, eller har de ingen redaktör? Alltså jag vet inte, den här rapporten har uppenbarligen inte, kan inte skilja på mot och för. Men nu eftersom man vet sannolikheten för att någon kämpar för
högre.
Ja, det gör ju många, det finns massa politiker som gör det. Men de kan ju inte ut på gatorna och demonstrera för åtminstone. Men är inte det där, jag tycker man stöter på det där mer och mer. Alltså det är väldigt underligt med propositioner. Det var någon i språkspalten, Fokus jobbar ju med språktidningen också, det är ju samma. Men, och språktidningen skriver en spalt i DN varje söndag, det var ju DN idag. Då var det just någon som höll på att skriva, det var någon som var poet, eller i varje fall skrev poesi. Och som hade svårt att bestämma sig för om, när man satt i glasverandan, om man skulle sitta i glasverandan eller på glasverandan.
Tänk på den du.
Ja. Ja, det är inte så lätt.
Jag skulle ju säga på.
Ja, men det är ju problemet att den är inbyggd. Man ser på en altan, alltså, man sitter inte i altanen.
Nej, men verandor är ju alltid inbyggda, så alltså, på verandan.
Ja, men just att de är inbyggda är ju då man ska säga i, för då sitter man inuti någonting.
Men det är vissa saker som är sedan gammalt, som det heter.
Ja. Det är frågan om väggarna eller utomhuskänslan tar över, om du ska ha på dig. Men det är intressant det där. Att jag tror att det finns en ökad osäkerhet om preposition.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync,
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mm, jag tycker det är intressant när du pratar också om såna här människor som har, vad är det, 500 000 följare på Feja.
Ja, ja,
det är intressant, för att vi har haft ett kul, spännande samtal i veckan med två kvinnor som arbetar med influencers. Och då tänker man kanske att det är såna där som heter Alex Schulman och säger saker som att Kristersson, vår statsminister, hyllar Turkiets demokrati och pissar på vår egen, som han sa i Dagens Nyheter i januari nu. Men de jobbar inte med såna här människor som ibland kan verka nästan liksom lite uppförstorade karikatyrer av någonting. De kanske har stora läppar eller väldigt mycket hår eller sånt där. Utan de jobbar med väldigt nischade grupper. Alltså,
det var inte dugg fördomsfullt.
Nej. Nischade, alltså som har små definierade grupper. Det här tycker jag är väldigt intressant, för att influencer och nätet kan ju verka väldigt liksom obegripligt och plastigt. Men nu tittar de på någon som kanske har några tusen följare, men som är väldigt lojala. Alltså som inte är där för att titta på en pågående trafikolycka, som det kan vara med somliga av de här väldigt drastiska personligheterna. Utan som faktiskt människor som då influencers och skriver om sånt som de gillar och som har följare som litar på dem, tycker om dem och är med dem för att verkligen få reda på vad tycker den här influencer. Det tycker jag var kul att liksom vända på perspektivet. Jag har i alla fall inte tänkt på det på det sättet.
Nej.
Så en halv miljon följare på Facebook behöver inte betyda så mycket.
Nej, sant. Vi kanske bara ska förtydliga att vi är fortfarande totala idioter. Så att om vi rekommenderar någonting eller säger någonting, så beror det på att vi tycker det. Det är ingen som har betalat oss någonting än.
Nej.
Och vi pratade inte med de här därför att de ville rekrytera oss som influencers. Ni, just nu blir ni inte lurade, kan jag säga.
Men vi kommer att berätta när ni blir lurade, så blir ni inte lurade.
Ja, kanske.
Så tänker jag.
Ja, om det blir något sånt. Mm. Men jo, nej, det där var intressant faktiskt, det är sant. Alltså, de pratar ju liksom om mikroinfluencers. Ja, att man kan ha ganska små grupper som...
Exakt,
ja.
Det var det jag sa.
Jo, jag vet. Nu plockar jag upp din tråd här.
Ja, bra. Nej, vi kan väl säga att de jobbar på ett företag som heter Vakai. Och söker upp 45 plus.
Ja, så förstår jag det också. Alltså, vi ska inte kanske just in på tolkadress.
Nej.
Affärsidé, så kanske inte är bäst på, men det är ju sånt där de ägnar sig åt. Det var intressant.
Mycket spännande.
Faktiskt. Men det är också en sån här sak som jag tycker öppnar sig en avgrund. Man inser hur många människor det är, och det känner man sig som sin egen farfar liksom. Hur många människor det är som jobbar med någonting som de inte kan förklara, knappt för sina föräldrar, verkligen inte för sina farföräldrar. Och som man själv inser, vad är det här? Man kan inte låta bli att känna, men vad är det här liksom? Är det här på riktigt? Massor med människor som jobbar liksom i någon slags, vad ska vi kalla det för? Skenvärld liksom.
Metavärld.
Ja, liksom bortom verkligheten. Det är intressant. Jag undrar, det finns säkert statistik på det, men det vore ganska intressant att se hur det där ser ut. Liksom. Om man på något sätt skulle kunna definiera den här typen av arbeten som är egentligen liksom ren symboltolkning.
Ja, alltså nu har det ju börjat, finns det ju rätt mycket diskussioner om artificiell intelligens och vad den gör med oss. Jag har bara någonting där som liksom tickar i bakhuvudet som gör att jag kan inte riktigt intressera mig. Jag minns ju liksom när det digitala gjorde sitt intryck, fast då kallades det ju för data.
Mm.
Ja, datan. Och då sa man ju, tycker jag ganska tydligt, garbage in, garbage out. Alltså det man stoppar in i systemen, det är den kvalitet man kan räkna på. när det gäller resultatet. Nu tycker jag att man har hamnat igen i den där liksom flummiga världen där liksom, ja, man kan lura hjärnan och människor är egentligen djur och ja, till slut så kan algoritmerna ta över allt det där. Jag har väldigt svårt att följa det där. Hur tänker du om det? Tror du att vi ändå ska liksom förhållas till sämre algoritmer?
Ja, fast nej, men det är ju skälet att det är svårt att ta till sig väl att det är flera olika diskussioner och man blandar ihop dem. Liksom. Mm. Det är väldigt olika saker det handlar om. Alltså en ganska basal sak där som människor är som djur, det handlar ju helt enkelt om, och det funkar ju liksom, det finns det ju massor med belägg för. Det går att betinga folk och få folk att bete sig på olika sätt statistiskt, kanske inte varje individ, men om man liksom tittar på större grupper så går det att få folk att göra det ena och det andra genom att trycka på rätt knappar liksom. Det är hela den här nudging-diskussionen som har funnits ganska länge. Eller det här som har också funnits ganska länge om hur folk blir mer eller mindre beroende av olika digitala tjänster. Därför att de är uppbyggda just på sånt sätt. De har lärt sig av beroendevetenskapen. Liksom. Hur funkar det när folk blir beroende av droger? Och sen använder man samma typ av trigger så det funkar. Liksom. Så det är ju liksom en nivå på det. Sen finns det ju liksom den här, om vi går i andra änden så finns det ju den här mycket högre nivå som handlar om artificiell intelligens kan bli en medveten varelse, en person. Liksom, och vad betyder det? Liksom, man har ju det här testet som handlar om att man ska prata med artificiell intelligens och om man inte kan avgöra liksom, om det är en artificiell intelligens eller inte så har man liksom lyckats skapa artificiell intelligens. Men det är ju inte detsamma som medvetenhet. Att man kan upplevas som en medveten varelse innebär ju inte att man är det.
Nej, och sen tycker jag vi hade någon diskussion utifrån något vi hade läst för ett tag sedan. Du hörde otroligt AI-befriat det där var. Men alltså, det vill säga man kan, när det gäller artiklar och texter och sådär, så kan AI sätta ihop saker och ting som ser ganska bra ut. Alltså det verkar som att man kan resonera kring problem eller frågeställningar. Men, och det tycker jag var så kul när vi liksom pratade om och formulerade det. Det är att det när det handlar om slutsatserna av det som man har samlat in och bearbetat. Vad kan man dra för slutsats? Det är där man kan känna att AI kan inte producera någonting som inte finns i realiteten. Som den har liksom fått inmatat i systemet. Och det är ju därför vi till exempel själva kan säga att ja visst, vi sociala medier triggar oss till ett visst typ av beteende som liknar någon vilket beroendeproblematik som helst. Men vi har ju också förmågan att kliva ur och titta på det och säga nej, nu räcker det. Mm. Och det är ju liksom slutsatsförmågan. Jag känner mig ganska...
Det finns ju andra delar, det finns inte bara det där, det finns ju liksom andra delar att liksom försöka få en... artificiell intelligens att skriva något humoristiskt, det är ju liksom, det går inte bra. Jag gjorde ett försök med den här AI-tjänsten som finns på nätet nu, där jag bad den skriva liksom en vass och rolig kolumn om, ja, om det var något sånt här kontroversiellt ämne, säg, jag kommer inte ihåg vad jag valde nu, men det kanske var vegetarianism eller något sånt här, va? Mm. Och det jag fick var ju liksom en habil uppsats om för- och nackdelar med vegetarianism. Men det var ju liksom inte en kolumn och den var ingen rolig.
Högstadienivå?
Ja, nej, det var inte det som saknades. Det var inte nivån av fel. Det var säkert bättre än de flesta högstadieelever idag skulle skriva. Så där är ju liksom AI, funkar AI. Men det finns ju inte det här, alltså dubbeltydigheter, ironi, allt det här som behövs för att man ska få en text med liv i. Det finns ju inte där. Och det tror jag liksom, det är ju svårt att, det är ju också så att även om AI då kan vara självlärande så måste den ju få någon slags instruktioner om vad den ska lära sig. Och eftersom alla flesta människor inte heller förstår ironi och dubbeltydigheter så antagligen de som har gjort de här programmen gör inte heller, så då kan inte de lära sig det.
Nej. Och skulle de kunna lära sig det så skulle fortfarande vara ganska få som förstod poängen med det. Så att det, ja, nej men...
En annan upplevelse, märklig, också lite... utanför den här världen som jag hade idag, var att när jag åkte med två av våra amerikanska kompisar till det här nya stället Costco, som är ett stort varuhus kan man säga, som kommer från USA, som har öppnat i Arninge nu. Och återigen, vi får inte betalt för det här, det här är bara någonting som jag har varit med om som jag vill berätta om. Och Costco är liksom någon slags billighetsvaruhus. Men, alltså, man tänker, de kallar sig grossister, men igen, man kan gå med för 500 spänn får man gå med och då kan man liksom
handla. Man är med i en klubb.
Ja, man är med i en klubb ungefär. Men de säljer i stort sett allting. Jag kom in där och det meningen är ju att det ska vara lite billigare. Och det är det ju också. Men det är bra mat. De har bara så här som det som amerikaner kallar organic food. Mm. Alltså, ja.
Eco-friendly.
Men sen finns det kläder. Ingenting jag skulle köpa kanske, men liksom helt okej. Det finns träningsutrustning, det finns fanns en generator. Jag hittade en 3D-skrivare.
Ja, när du skickade bilden till mig, för ja. Jag var inte med där på ja. 3D-skrivaren, då fick jag lite rysningar. Ja.
Det fanns 3D-skrivare, det fanns ett akustiskt gitarrsätt, ett elektriskt gitarrsätt. Det fanns lyxklockor för upp mot 70 000. Det fanns frysta hummerskärtar. Det stod 3 sushikockar och gjorde sushi där. Och det, nej, det var helt... Och så liksom allting på pallar då, för att det är som ett lager. En hel pall med spam, den här fruktansvärda köttersättningen. Som, men också liksom 2 stora pallar med pucko, så det är lite anpassat till svensk marknad. Då. Och så finns det apotek och det finns det... Och jag måste säga, det var en ganska... Alltså de här amerikanska kompisarna som vi har, som ju... handlade mycket på Costco i USA. De var ju lyriska. Det var för dem var det som att komma hem. Liksom.
Ja.
Och det är väldigt amerikanskt. Men,
hur tror du att det här kommer gå i Sverige då?
Nej, men jag tror nog det kommer gå bra. Det intressanta var de var där ute var ju att det var rätt mycket folk där. Jag skulle säga att någonstans kring 70, kanske nästan 80% var helt klart liksom inte ursprungssvenskar utan invandrare i någon generation.
Mm.
Kanske folk som har bott i USA, kanske folk som liksom känner till Costco. De är så nya så det tar väl ett tag innan ryktet sprider sig. Men jag tror att det finns ganska goda chanser för ett sånt. Alltså det är ju liksom någon slags billighetsvaruhus med kvalitet. Men det finns ju också, jag kunde inte låta bli att känna, jag gick runt där och hade svårt att handla någonting kände jag, för att det blir för mycket.
Du blev paralyserad.
Nej, det är för starka ord. Men det finns en, alltså det är nästan omöjligt att gå på sånt där ställe som är verkligen ett högtempel till shopping utan att känna att det finns något bisarrt, absurt med det. Alltså det finns liksom ett avlägset dån av jordens undergång över den här enorma utbudet.
Men det är ju lite saker. Som fine dining fast ja, på andra änden. Alltså men ja, det är för mycket av allt liksom. Ja,
och precis. Nej men det blir ju någonting som blir äckligt med det.
Ja.
Alltså. Även om trots att det liksom är så bra gjort.
Men det där tycker jag är jätteintressant för att återknyta bara till det där fixerade foodieätandet liksom. Det ska vara mycket, det ska vara det finaste, det ska vara det dyraste. Då tänkte jag en sekund. Ja men vi är ju liksom ett nyrikt land i en kanske en, alltså jag ska inte dra det för till hela vår världsdel, men i Sverige liksom dog ju folk av svält 1867, 68, 69. Vi fick svälthjälp från Europa. Det är kanske inte så konstigt att vi hamnar i de här looparna när pengarna finns. Det är någon sorts trygghetsbeteende att ja, vi kan alltid unna oss det bästa och det finaste i matväg för att känna hur långt vi har kommit från det där fattiga. Och det är väl samma sak med alla de här sakerna. Är det inte det? Man behöver dem för att känna att man är trygg. Men man blir ju inte trygg av det. Men man tror att man kanske ska
bli. Jo, men det kan väl vara. Alltså, där har vi väl någonting gemensamt med den amerikanska kulturen. Där det också finns mycket levande minnen av fattigdom och svält. Och så. Det är därför folk emigrerar delvis. Men det enda jag tänker på är liksom, jag är lite osäker på om vi är särskilt annorlunda svenskar än andra europeer. Och då skulle liksom vår sena historia inte kunna förklara så mycket. Men det kanske vi är, jag vet inte. Det kanske, jag tror inte de har så många. De har öppnat, Costco vet jag öppnat i Storbritannien tidigare, där det finns flera ställen. Men jag vet inte om de har öppnat någon annanstans i Europa. Det kanske betyder någonting om de öppnar i Sverige. Det är möjligt.
Ja.
Ja. Det är massor med saker som alla skulle vilja höra om säkert som vi inte har pratat om. Vi har inte pratat ett dugg om NATO, Changfrick och alltihopa.
Ja.
Men jag vet inte, jag kommer inte för bara. Jag känner att det där är... Jag tror, min snabba analys av NATO, det är ju helt enkelt att vi tänker alldeles för lite på de stora strategiska linjerna och alldeles för mycket på de här ytliga grejerna som pågår nu som är en massa gap och skrik åt alla håll. Alltså, egentligen så här, Turkiet har ju inget strategiskt intresse av att vi inte är med i NATO.
Vi hoppas ju det eftersom...
Nej, men det har de ju inte. Det är ju, bara, det behöver vi liksom inte. Det är ju bara, det är helt klart att de inte har. Det finns ingen anledning för dem att vara emot det. Snarare tvärtom. Däremot har de ju ett intresse av att de är erkända som en viktig part i NATO. Och det är väl det de kommer att hålla på med ganska länge.
Mm.
Men det finns ju ingen anledning att tro att de har liksom något annat. Det finns ju egentligen ingenting vi behöver förhandla med dem om. Som de inte gillar med att vi inte är med i NATO. Och därför tror jag att det kommer bli så till slut. Men det är en tröstlöst och trist process dit.
Ja.
Och man tycker lite synd om vår statsminister Ulf Kristersson. Som i radio ständigt av någon anledning kallas för den moderata statsministern. Som om vi hade en socialdemokratisk statsminister också, visst är det om. Jag har inget minne av att man gör som en socialdemokratiska statsminister.
Jag är också fascinerad över otroligt många intervjutillfällen vår förra statsminister nu åtnjuter. Jag tror nästan... Det här är ju sånt som medieforskare räknar på, men det kommer att bli intressant att se dateringen på det här.
Mm.
Hur mycket hon hamnade i rampljuset. Ja, nej,
nu hörde vi ju idag att ingen är så mycket i rampljuset som Sverigedemokraterna.
Mm.
Det var den senaste mätningen här. De är störst av alla.
De får tacka Chang Frick på sätt som de finner lämpligt.
Ja, exakt. Mm. Just det. Ja.
Så får det bli.
Det var säkert massa andra saker vi borde ha pratat om. Men det får bli en annan gång.
En annan gång. Vi har flera gånger på.
Det hoppas jag.
Mm. Vi hörs nästa söndag.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.